Vi ska studera kapitel 8 idag och det kommer bli lite repetition av det som vi tittade på förra gången. Men låt oss ha en bön till att börja med innan vi går in på det här ämnet. Vår kära himmelske Fader, vi vill prisa och tacka dig för att vi får komma inför ditt ansikte ännu en gång. Tack för dina löften om att du har lovat att det är två eller tre samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Och vi vill komma inför dig just nu och vi vill be att din ande ska upplysa våra hjärtan och våra sinnen. Hjälp oss att förstå de här sakerna som vi ska studera ifrån Daniels bok. De saker som du visade honom för många tusen år sedan. Hjälp oss att förstå dem och förstå dess relevans för idag. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så tittade vi på de här fyra djuren som steg upp ifrån havet. Vi såg att de representerade de här olika rikena. Precis som i Daniel 2 så representerade det första vilddjuret Babylon. Sen var det Medie-Persien som var björnen. Grekland var den här leoparden. Och sen var det ett sånt där förskräckligt vilddjur som representerade Romarriket. Som var samma som de här benen av järn som Daniel såg i statyn. Sen såg vi att Romarriket, det kom 10 horn upp ifrån det här romerska vilddjuret. Och det var precis samma sak som det här delade Romarriket i Daniel kapitel 2. De här 10 tårna, de här 10 hornen. För Rom splittrades och uppdelades i exakt 10 delar. Och sedan så läste vi Daniel 7 om det här andra hornet som sköt upp. Ett litet horn som, om man studerar andra delar av Bibeln, Nya Testamentet också, så ser man att det här är samma figur som beskrivs som antikrist i Nya Testamentet. Den här makten som förföljer Guds folk, som hädar Gud, som försöker förändra på Guds bud, som regerar i 3,5 tider och som kom upp här ifrån det splittrade Romarriket. Och vi tittade på alla de karaktärsdragen, vi såg tyvärr att det enda som passade in på den här beskrivningen var den romerska kyrkan som kom upp ur askan ifrån Roms fall och som förföljde Guds folk under 1260 år och hädade Gud, det vill säga påstod sig vara Gud på jorden och påstod sig kunna förlåta synder. De satte sig i Guds ställe och gjorde allt det här i Guds namn. Så i Daniel kapitel 2, Daniel kapitel 7 så ser man väldigt stora paralleller här. Nu ska vi titta på kapitel 8 och där kommer vi igen att finna återigen repetition och fördjupning. Ni minns hur Gud först gav han den generella bilden i Daniel 2. Sen så ger han mig lite mer information i Daniel 7. Nu i kapitel 8. Istället för att det handlar om vilddjur. Som är rovdjur. Så handlar Daniel 8 om rena offerdjur. Om baggar och bockar. Och horn och så vidare. Och det handlar om helgedomen. Och det här bildspråket visar att fokus skiftar lite grann. Istället för att handla om bara det politiska så går Daniel 8 lite mer in på det religiösa och andliga. De angrepp som görs där. Och vi ska läsa Daniel kapitel 8 vers 1-4. Det står så här. I kung Belsassars tredje regeringsår såg jag Daniel en syn efter den jag först hade sett. Han refererar tillbaka till Daniel 7. Vers 2. När jag betraktade denna syn såg jag mig själv i Susans borg i hövdingdömet Elam. I min syn såg jag att jag var vid floden Ulai. Så Daniel han får en syn och då befinner han sig österut. Ifrån Babylon, jag skulle haft en karta här kanske, men han befinner sig österut ifrån Babylon. Och sen så ser han en floden Ulai som rinner där. Och han ser någonting som kommer där upp. Vi ska se vad det är för något. När jag såg, vers 3. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Jag såg baggen stöta med hornen västerut, norrut och söderut. Och inget djur kunde stå emot honom. Och ingen kunde rädda något ur hans våld. Han for fram som han ville och blev mäktig. Det är intressant att lägga märke till att i vers 1 så talas det om kung Belsassars tredje regeringsår. Kung Belsassar var den sista regenten i Babylon. Ni minns att det var han som hade den här festen när Mediepersien erövrade Babylon. Och nu istället för att börja med Babylon så går den här synen indirekt på Mediepersien. Vi ser det om vi låter Bibeln tolka sig själv och läser vers 20, för där kommer ängeln Gabriel rättare sagt att förklara för oss vad det här betyder. Vers 20 så står det så här: baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Okej. Okay. Så inget mysterium med vad den här baggen representerar, eller hur? Mediens och Persiens kungar. Ett djur återigen representerar ett rike. Och horn, minns ni vad hornen representerade i Daniel kapitel 7? Någon som minns? Mm-hmm. Kungar. Och en kung representerade ett rike helt enkelt. Så två horn. Ett som var större än det andra. Och det som var större kom upp sist. Vad handlar det här om? Fanns det två riken i Mediepersien? Ja, det hör man på namnet, eller hur? Medien och Persien. De två rikena. Och gissa vilket det var som kom upp först. Någon som vet? Sa ni? Det var Medien, ja. Precis. Medien var det äldsta riket. Persien kom upp sist. Men vilket var det som blev störst? Vilket kommer historiker ihåg idag? Persien, eller hur? Så precis så blev det. Persien blev det större riket, även om det kom upp sist. Så vi ser de här detaljerna. Det är precis samma tanke med björnen som var rest upp på ena sidan. Det representerade den här obalansen inom det politiska området här. Och här är förresten en Encyclopedia Britannica som talar om Cyrus. Och det står att Cyrus försökte inte enbart blidka mederna utan förenade dem med perserna i ett slags tvådelad monarki kallad Medien-Persien. Så sen så stod det att det skulle stöta med sina horn. Såg ni det? Och hur många riktningar stöter det sitt horn mot? Mm-hmm. Det är tre.
Västerut och norrut och söderut.
Västerut och norrut, ja, och söderut. Minns ni hur många revben den här björnen hade i sin mun som representerade Mediepersien? Tre revben, eller hur? Väldigt passande här, för Mediepersien, när de började sina erövringar så gick de västerut, de tog Babylon, norrut de tog Lydien och söderut de tog Egypten. Just de här tre områdena var förutsagt. Det stod att de skulle bli mäktiga. Genom att erövra de här tre områdena så blev Mediepersien det mäktigaste riket som världen hade skådat till den tiden. Ända från Indien till Etiopien och upp i Turkiet där. Så det blev verkligen mäktigt som det stod här i vers 4. Men då ska vi se vers 5, vad som hände vidare här. När jag funderade på detta, se, då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden, dock utan att röra vid marken. Skrämmande bild. Det kommer en bock utan att röra marken. Och vad gör han? Vers 6. Han närmade sig baggen med de båda hornen, den som jag hade sett stå framför floden, och han sprang emot honom i raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störta sig över honom. Och han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Okej, okay. Så det kommer ett annat djur, ett annat rike och stångar ner Medie-Persien. Och vi kan undra, vad är det här för ett rike? Låt oss läsa vers 21. Eller förresten, ja, vi kan läsa vers 21 först. Det står där. Den raggiga bocken är Javans kung. Och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Är det någon som har Bibel 2000 eller någon annan översättning?
Kungen av Grekland.
Jaha, står det så? Kungen av Grekland. Det är Javan, det är inte alla som vet vad det betyder. Det var det hebreiska ordet för Grekland. Vi är mer vana vid Grekland. Så här nämner Bibeln vid namn vilket rike som ska krossa Medie-Persien. Många hundra år innan det händer så var det förutsagt att det ska vara Grekland som kommer och stångar ner Medie-Persien. Och det var precis vad som hände också. Alexander den store, minns ni? Hur han började sin erövring när han var 20 år. När han var 30 år så hade han erövrat hela det persiska riket. Och han var världshärskare. Men vad skulle hända sen då? Låt oss läsa vers 8, vad som händer. Bocken blev mycket mäktig, det såg vi där. Men när han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i det ställe, riktade åt himmelens fyra väderstreck. Otroligt nog så skulle Alexander den store, han skulle inte få njuta av sitt rike speciellt mycket. När han var som starkast, när det grekiska riket var som mäktigast, så skulle det splittras. Låt oss läsa vers 22 vad det här betyder. Men att det brast sönder och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk, men hans kraft ska de inte ha. Ser ni, det är egentligen en barnlek att tolka det här, är det inte det? Det är bara att läsa rakt upp och ner. Det står att vad de här hornen betyder. Så ni ser att det här är faktiskt en riktig get. Otroligt nog så finns det getter ibland som får någon konstig mutation så att de får fyra horn. Men i alla fall, det hände med den här bocken. Det här hornet gick sönder och sen kom det fyra nya horn upp åt himmelens fyra väderstreck. Var det som hände med Alexanders rike? Ja, vi ska se. Minns ni förresten i Daniel 7? Den här leoparden. Den hade fågelvingar, eller hur? Fyra fågelvingar. Och fågelvingarna representerade, vad sa vi? Vi sa att det representerade snabbhet, eller hur? Och här kommer bocken och flyger fram som han inte rör marken. Han springer alltså väldigt, väldigt fort. Så det är samma symbolik här. Och sen så står det att den har fyra huvuden. Det här leoparden. Fyra huvuden. Och det är alltså fyra hjärnor som ska styra det här riket. Och det är precis samma som vi läser i Daniel 8. Eller hur? Vi har fyra riken som kommer upp ifrån Alexanders rike. Och det var precis vad som hände. Efter att Alexander dog så skulle hans son ta över, men det blev inte alls så. Utan istället så blev det inbördeskrig och de fyra starkaste generalerna tog varsin del av det här riket. Och här ser ni dem. Kassandros tog Makedonien, Lysimakos tog Trakien, Ptolemaios tog Egypten, Seleukos tog Syrien. Och det är de här fyra rikena som nu delades in i. Men, ja, än så länge, det är repetition från Daniel kapitel 7. Men Profetian fortsätter. Låt oss läsa vad som händer. Daniel 8, vers 9. Står det så här. Från ett av dem. Då kan man undra, från ett av vad då? Ja, vissa tänker att det här betyder ett av hornen. Kan det betyda? Det kan också betyda ett av väderstrecken, vilket jag tror är mer troligt. För väderstrecken är det sistnämnda här. Och vi vet att Grekland kom västerifrån, eller hur? Så här kommer ett annat horn och skjuter upp. Och det växer kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Vad representerar det här hornet då? Kan man undra. Ja, om vi börjar med det grundläggande. Vad representerar ett horn? Ett rike, eller hur? Så vi vet att det handlar inte om en enda människa. Utan det här handlar om ett rike. Okej? Okay? Så ett stort rike. Och faktum är att det inte bara är ett litet rike det här. Även om det var ett litet horn. Till att börja med. Men det står sedan att det växer kraftfullt. Det här ordet är liksom, i den gamla översättningen så står det ofantligt. Det växer ofantligt stort. Så det blir större än både Grekland och Persien. Så ett rike som kommer och växer åt de här olika hållen, det växer och blir större än både Grekland och Persien. Så vilket rike kan det här handla om? Ja, om vi tänker efter i Daniel 7 och Daniel 2. Vad var det för ett rike som kom efter Grekland? Det var Rom, eller hur? Så kan det vara så att det här också handlar om romarriket som trädde fram. Växte de söderut och österut och mot det härliga landet? Det är ganska intressant när man ser hur Rom fick världsherravälde. Rom var en liten grupp människor där på italienska halvön. Som inte hade speciellt stor makt på 600-talet eller 500-talet före Kristus. Men sen började de växa och de började strida mot sin ärkefiende Kartago. Har ni hört om de berättelserna om Hannibal som gick med sina elefanter över Alperna? Kanske ni har hört talas om från historien. Och det var under de så kallade puniska krigen mellan Rom och Kartago. Och Kartago, det låg i Tunisien, i Nordafrika där. Och Rom vann den här striden. Och det var då som de blev började få stort inflytande över hela Medelhavsområdet. Men de var ännu inte, de var fortfarande ungefär lika stora som Grekland vid det här laget. Så vad som hände var att de också började sina erövringar österut mot Grekland. Och från 168 så vann de ett stort slag och fram till år 65 så besegrade de alla de grekiska rikena i Alexanders rike. Och som slutet av det här, som kronan på verket om man får säga det så, så bosatte de sig också i Jerusalem. De tog Palestina. Det här uttrycket, det härliga landet, det är en referens som man tittar i andra ställen, så handlar det om Jerusalem eller om Israel, om Palestina. Och det var general Pompeius som erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Så här ser vi återigen en otrolig precision. Att faktiskt det var söderut, österut och mot det härliga landet som det här romarriket skulle erövra för att få världsherravälde. Det var precis det som hände i historien. Sen så delades ju Rom upp bland de 10 tårna. Det går inte Daniel 8 speciellt mycket in på, för den är inte så intresserad av de politiska aspekterna, utan den vill fokusera på de religiösa aspekterna. Och vi ska läsa vad som händer i vers 10 här. Det står att det växte ända upp till himmelens härskara och kastade några av denna härskara och av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans första företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull, och hornet slog ned sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Ser ni här att den här makten fokuserar, den börjar angripa sanningen. Det är inte längre en politisk strid det här, utan det handlar om en mer andlig strid. Lägg märke till vad som stod där i vers 10, att det växer ända upp till himlen. Till himmelens härskara, till den himmelska templet där i himlen. Tror ni att något jordiskt rike kan föra krig emot, kan gå och belägra och erövra den himmelska helgedomen uppe i himlen? Nej, man måste ha en rymdraket då som är väldigt bra, som kan åka många ljusår, och sen så, inte vet jag var den ligger någonstans, där himmelriket, men det är inte möjligt att göra det för en människa. Alltså förstår vi att det handlar inte om politiska erövringar längre, utan från och med vers 10 så kommer Rom in i en annan fas. Den börjar att vända sin blick upp mot Gud och börja kriga mot Gud. Den antar en religiös eller en teologisk strid istället. En sån form. Vi kan förresten läsa innan vi går vidare här. I kapitel 8 och vers 23 så står det om det här romarriket. Vid slutet av deras välde, alltså slutet av de grekiska kungarnas välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig. Och han ska lyckas i allt han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen. Och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska sätta sig upp mot furstarnas furste, men han ska krossas utan hjälp av människohand. Känner vi igen en hel del av det här språket från Daniel 7? Var det inte så att det lilla hornet där förde krig emot Guds folk? Var det inte så att de började häda himmelen mot Jesus? De talade stora ord mot den högste. Jag tror att det här lilla hornet är antikrist. Det blir antikrist. För Rom går in, först är det en politisk fas. De erövrar horisontellt. Söderut, österut och mot det härliga landet. Men sen börjar den erövra uppåt mot himlen. Och den går in i en mer religiös fas. Och om vi ställer oss frågan här. I vers 10 så stod det att, eller förresten, där i vers 25, så stod det att den skulle sätta sig upp emot furstarnas furste. Det stod det också i vers 11. Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Vem är den här härskarans furste som det här lilla hornet reser sig emot? Förstarnas förste. Vem är förstarnas förste? Vet ni, i Uppenbarelseboken 19 så beskrivs en segrare. Och han rider på en vit häst. Hans namn är Guds ord. Han är trovärdig och sann. Det är ingen annan än Jesus Kristus själv som kommer här tillbaka på himmelens skyar. Och det står att det namn som han har fått är Guds ord. Ni minns i Johannes kapitel 1 så står det att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det här är Guds ord. Jesus Kristus som kommer tillbaka på himmelens skyar. Och vad står det här? Uppenbarelseboken 19, vers 13-16. De himmelska herrarna följer honom på vita hästar. Så vem är försten över härskaran? Över den himmelska härskaran? Det är han. Det är Jesus. Och så står det, och på sin mantel, på sin höft, har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är samma sak. Herrarnas herre, förstarnas förste. Precis samma sak det handlar om. Det lilla hornet angriper Jesus själv. Det reser sig upp och börjar att angripa Jesus och hans helgedom. Hans tempel i himlen. Det förvränger sanningen. Och kastar ner den på marken. Och det är... Och det här har vi sett tidigare. Paulus han varnade för att just det här skulle hända i Apostlagärningarna kapitel 20 vers 30. Han talar till Efeserna, han säger att efter att jag har lämnat er, med andra ord efter att jag har dött, då ska det komma rovlyssna vargar in i församlingen. Och det står att ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Så Paulus visste att det skulle komma ett sånt här avfall. Människor från den egna kretsen, från den kristna, skulle gå ut och förvränga sanningen för att få lärjungar över på sin sida. Om vi tittar i Daniel kapitel 7 så vet vi att nästa fas efter Rom var det här lilla hornet. Och det är samma symbol som i Daniel 8, det här lilla hornet. Och när vi tittade på det, som jag sa, tyvärr så ser vi att det här handlar om den romerska kyrkan. Den romerska kyrkan som förföljde Guds folk under medeltiden. Rom bytte helt enkelt skepnad. Och det är det som händer. Det är fortfarande romarriket. Det här lilla hornet, var satt det? Det satt på det här romerska djuret, eller hur? Det var satt inte på något, det var inte ett eget vilddjur som var separat ifrån Rom. Om vi tänker i Daniel kapitel 2 så har vi järn hela vägen ner till tårna. Rom fortsätter ända fram till slutet. Men istället för att vara ett politiskt Rom så blir det ett religiöst Rom. Och det är det vi ser i Daniel 8 också. Och när hände det här då? Ja, Rom, det var hedniskt. De var otroligt hedniska under största delen av sin regeringstid. Men fram på 300-talet så hände det någonting. En man vid namn Konstantin den store. Ni känner till, hur många känner till Konstantin? Konstantin, han blev omvänt. Omvänt säger jag. Och han påstod sig vara kristen. Han fick se en massa tecken i himlen och han började rita kristna tecken på alla sina soldater. Och de vann en stor strid. Och han blev regent över hela det romerska riket. Och då gjorde han riket kristet. Men det finns ett problem. Konstantins omvändelse, säger den här historikern, skapar problem för historikern. Trots att han direkt förklarade att kristna och hedningar skulle tillåtas att tillbe fritt, så markerar inte dessa åtgärder en komplett förändring till en kristen regeringsstil. Nej. Utan det står, många av hans handlingar verkade vara målmedvetet hedniska. I denna nya så kallade kristna staden, alltså Konstantinopel som han grundade, så hade Konstantin ställt upp hedniska tempel och statyer. Så det var lite någonting skumt med hans kristendom. Det var inte riktigt den här genuina apostoliska tron som lärjungarna hade. Utan det var någon form av blandning mellan hedendom och kristendom som Konstantin införde. Här är en annan historiker som skriver så här. Kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter. Men blev tvungen att kapitulera och tillåta riten att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgons namn. Intressant. Det var precis vad som hände. Vet ni, det finns statyer av Petrus som är äldre än Petrus i Rom. Hur kan det gå till? Ja, det är för att förut så var det inte Petrus utan det var Jupiter. Men sen sa man, nej men vi kan inte vara hedningar här nu, vi ska bli kristna. Men så hade man fortfarande de här hedniska statyerna. Men det är ju så fint att ha en staty. Och så sa man, ja men låt oss kalla det för krist, något kristet namn. Vi tar Petrus. Och istället för att det är Ishtar som vaggar sin solguden i sin famn, så säger vi, nej men nu är det Maria och Jesusbarnet. Och nu tillber vi dem här. Vi kan böja oss ner, vi kan fortsätta att dyrka dem på olika sätt, men vi bara säger att vi är kristna. Det var en stor kris i kristendomen. Många kristna tog emot det här, de var glada. Ja, kungen har blivit kristen. Regenten över hela världen har blivit kristen. Men en större fara stundade. Och det var kompromissen. Men förresten här också, som söndagen kommer in. Om ni undrar varför firar kristna? Och varför går de i kyrkan oftast på söndag? Det är faktiskt härifrån det härstammar också. Jag säger den här historiken. Bevarandet av den gamla hedniska namnet Deus Solis, eller söndag, som den veckovis infallande kristna högtiden, är i stor utsträckning orsakad av föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Du hade hedningarna som tillbad på solens dag. Sen hade du de kristna som tillbad på sabbaten. Och sen så tänkte Konstantin att nu ska vi kunna förena de här. Och det gjorde han på många olika sätt. Den här är bara en av de aspekterna. Men det är därifrån det kommer. Han förenade de här på ett genialiskt sätt. Och drog lärjungar över på sin sida. Konstantin saknade någonting. Och det var hjärtats omvändelse. Han påstod sig vara kristen. Men han tyckte inte riktigt om vad kristendomen lärde alltid. Så han förändrade på det. Och gjorde så att det passade mer det som han var bekväm med. Det här var en stor fara. Det här orsakade det här stora avfallet inom kristendomen. Det politiska och det religiösa Rom fortsätter. Om vi går tillbaka till Daniel 8 och vers 27. Förlåt, Daniel 8 vers 25. Så stod det så här: genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen och han ska fördärva många mitt i deras trygghet, står det här. Jag gillar den översättningen. Mitt i deras trygghet. Människor hade ingen oro. De tänkte, ja men han är ju kristen. Han säger sig vara kristen. Vi har ingenting att oroa oss för. Men mitt i deras trygghet så fördärvade den här makten de här personerna genom att förvränga sanningen. Sanning är viktigt för Gud. Gud vill ha tillbedjare i ande och sanning, som vi pratade om förra gången. Det räcker inte bara med att ha anden, utan anden och sanningen är det som Jesus vill ha tillbedjare i. Och sen så står det här, hur länge ska han få hålla på? Ja, han ska sätta sig upp mot förstarnas första, men han ska krossas utan hjälp av människohand. Om vi tänker på Daniel kapitel 2. Hur blev fötterna krossade? En sten, och vad var stenen? Var den gjord av människohand? Det var utan människohand, står det. Precis samma terminologi här. Med andra ord, det här lilla hornet fortsätter att regera ända fram tills Jesus kommer tillbaka. Jesus ska komma tillbaka, han ska göra ett slut på antikrist. Det står också i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 8. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så antikrist, laglöshetens människa som Paulus talar om, ska finnas ända fram till Jesu andra ankomst. Så sammanfattningsvis så ser vi här att vi har Daniel 2, Daniel 7 och Daniel 8. Som alla är på ett sätt paralleller till varandra. Vi hinner inte gå in på resten av delarna i Daniel 8 idag. Vi ska fortsätta med det nästa gång. Men det som jag vill avsluta med att säga, vad kan vi lära oss ifrån det här som vi tittat på? Jag tror att en sak som vi kan lära oss, är vad Jesus säger i Matteus kapitel 7, vers 21-23. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja, säger Jesus. Det räcker inte bara med att påstå att Jesus är Herre, att säga de här orden. För Jesus säger, inte var och en som säger de här orden, Herre, Herre, till Jesus. Okej, de har rätt Herre. I alla fall ytligt sett. De säger Herre, Herre till mig. Inte alla de kommer komma in i Guds rike, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, säger han, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa. Otroligt sorgliga ord. Människor som är uppriktiga, eller inte som är uppriktiga, men människor som är bedragna. De tror att de gör rätt. Men i själva verket så följer de inte Jesus. De känner inte honom. De har inte en djup, genuin relation med Jesus. Och det här är nyckeln. Jesus säger i Johannes 3:5. Den som inte blir född på nytt, eller förlåt, det är vers 3:3 är det faktiskt. Johannes 3:3. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det räcker inte med att påstå sig vara kristen. Det räcker inte med att bekänna sig, tillhöra Jesus. Utan det måste ske någonting i människans hjärta. Det måste ske en på nytt födelse för att vi ska kunna se Guds rike. Hur ska vi kunna få den här erfarenheten? I Uppenbarelseboken 3:20 så står Jesus vid dörren och klappar på, billigt sett. Den här dörren är ditt och mitt hjärta. Han står och knackar på. Och man kan undra, varför går han inte in? Han vill väl gå in? Jo, han vill gå in. Eller hur? Det är därför man knackar på en dörr. För man vill komma in. Varför går han inte in då? Han säger, om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det kräver en respons ifrån oss. Vi måste öppna dörren till Jesus. Vi kan inte frälsa oss själva, inte på något sätt. Men vi måste öppna dörren. Vi måste säga, Jesus, du får komma in i mitt hjärta. Du får förändra på hela mig. Inte bara en del. Kom in i mitt hjärta och förvandla mig. Då kan vi vara säkra på att vi inte kommer vara bland dem som har sagt Herre, Herre till Jesus men inte följt hans vilja. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, vi vill tacka dig för ditt ord, att vi kan studera och lära oss nya saker ifrån det. Herre, hjälp oss att inte ha en sådan religion som Konstantin hade, utan att vi kan ha en genuin erfarenhet med dig, en genuin relation med dig. Herre, vi vill öppna vårt hjärtas dörr, vi vill låta dig komma in, förvandla oss. Led oss. Hjälp oss att följa din sanning. Oavsett vad det kostar oss. För vi vet att det är vägen till livet. Även om det är få som skulle känna till den. Vi tackar dig för det. Och vi ber i Jesu namn. Amen.